ved og mål trestammen og sammenholdende bildet, kunnet hun vel ved hjelp av elementær matematikk regne ut størrelsen på objektet på bildet. Målingen visste at det romskipet baktrett på hasymbolbildet måtte være cirka 7 meter i diameter, noe som stemte godt med Meyers beskrivelse av farkosten. I USA hadde vi formulert en del teorier vi gjerne ville ha prøvd ut, fort alt vel. Da vi kom til stedet der UFO-bildene var tatt, måtte vi erkjenne at bildene vi sto med i hånden, ikke kunne være resultatet av en amatørs strikkfotografering. Det ulendte terrenget, stedets topografi, den voldsomme vinden som blåste her oppe, all sammen gjorde eventuell trikkfotografering ved skrenten ved Hasenbol til en svært grevende oppgav. Det hemmet til historien at vi tok oss opp til skrenten sommerstid. Det var virgent nok på denne tiden av året, vema salett og glatt. Særlig glattare kan det ikke ha vært en sen vintereftermiddag med stark vind, tvär, må väcka uppsikt. Folk i distriktet er dessuten svært nysgjerrige. Husgat er meg kjørte moped på en vei som ikke var ryddet for snø, og at han måtte kjøre gjennom et gårdstun. Skulle han ha regissert hele opptaket på egen hånd, måtte han ha hatt med seg en masse utstyr. Håndan på hjertet, noen hadde lagt mye til den enarmede mannen hadde han fraktet ikke bare seg selv, men også en masse teknisk utstyr opp den snedfylte veien. Etterhvert som han tok seg frem til de andre UFO-kontaktstedene, oppdaget vel noe annet som også talte imot at det fotografiene kunne være forfalskning gir, den konstante luftfuktigheten som en ikke kan se med det blotte øy, men som legger seg som små duggdråper på kameraobjektiver. Været i dette området kan skifte fra opphold med skarp, klar luft til tåke i løpet av et kvarter. Bare det ville vært nok til å dra en fotograf som prøvde å fabrikere autentiske UFO-bilder til vanvidd. Skal man arrangere et bilde på denne måten, trenger man dessuten god tid, fortsatte vel. Det en UFO-modell man fotograferer, må man antagelig kaste den opp i luften tre eller fire ganger før man får et noenlunde overbevisende bilde, eller alternativt henge den opp i tyne tråder og prøve seg frem inn til vinkel. Lys og andre detaljer ser riktig ut. Den uberegnelige vinden i tillegg til luftfuktigheten pluss et dusin andre faktorer, gjør det til en mildt sagt for en oppgav. På mitten av 1950-tallet stod det frem en rekke personer som ikke bare hevdet at de hadde observert underlige flyvende objekter, men at de også hadde vært ombord i dem og hatt lange samtaler med mannskapet disse personene ble kalt UFO-kontakter. Og beretningen deres fascinerte publikum, og var en konstant kilde til irritasjon for UFO-organisasjonene som prøvde å få seriøs vitenskapsen til å interessere seg for fenomenet. De mest kjente UFO-kontaktene var Georg Adamski, Tilman Beturum, Orfeo og Angelukti, Daniel Fry og Howard Menger. Alla hävde tatt att de var blitt kontaktet av kosmiske brødre som hade gitt dem i uppdrag och hade värdene för agriskhet, korruption och atombomben. De kosmiske brødren invitete UFO-kontaktene med ombord i Venusianske, Saturnianske, Jupiterianske och Marsianske romskip och de mötte vakre kvinnor och mottog detaljer till instruksreferar om visener med välklingenden av, såsom Orton, Aura, Alan eller Neptun. De fick höra om de idylliska förhållanden som rådet på andra planeter, och att jordens befolkning också kunde uppnå en slik tillstånd av harmoni och lycka. Folks intresse för UFO-kontakter var så våldsamt att det är mer än 150 UFO-klubbar där folk diskuterade sina kosmiska upplevelser, så dagens lys. Georg von Tassel tog initiativ till den första Giant Rock-konvention i Utah Valley, Kalifornien. I 1954. Det var ett karnevalslinnende arrangement vår UFO-kontaktene holdt foredrag om sine opplevelser og solite souvenirer. Over 5000 mennesker deltog på arrangementet. Høsten 1956 opptrådte Menger, en 34 år gammel piperøkende skiltmaler med sort bølget hår, på tonigt show med Steve Allen. journalisten Jules B. Stora German beskrev programmet i november 1957 i tidskriftet Argosy på följande måde, publikumsreaktionen. Varje är för avnist till höjligt lott det då men ger påstå att han hade flöjt i en flyvande tallerken, men gick över till perplex forontring och våken intresse efterverk som mannen fortalt om sina upplevelser. Men ger fortalt att er om väsnen och hade lärt ham å kommunisär och telepatisk och hade latt ham värme till Venus hur han hade sett vakre byggningar med kuppelformade tak. Bemärk, på den tiden det skedde fremkom icke förklaringer och informationer om det flerdimensionella världensbildet. Det var först på 80-talet att det blev gitt logiska förklaringer på det. F.x. kom det fram ut av kontakterna till Edward James som vändeles TV:n sätter för sketag utga som boksenare, att disse kontakterna till besökande innan vårt solsystem slett icke kon foragick på vårt frekvensplan, men att de bevisst kan intune seg till vårt nivå. Om det på F.x. http://galaktik.no/runes/levelofvenus.html Overs. An. Jag reste genom världensrummet i ett venusiansk spiderskip, påstod han. Det är vanskeligt att beskriva vad jag fälte, det var akkurat som om jag icke bevägit mig i det hela tatt. Det fältes nästan som jag svävet i löse luften i världensrummet. Ved hjälp av teleprojektion mente han och kunde observera livet i en by på Venus. Det var rike så vilde i forskellig FRA vårt, kunde mannen fortelle. Mer ordnett, roligare och mycket vakrare. Flesteparten av romväsnene som har kontaktat mig, har kommit FRA planeten Venus, fortalte menger, men jag har också truffat någon FRA Mars och Saturn. Enkelt av disse bor här på jorden samman med oss. Efter människors radio och tv-uppträdener uppsökte tusenvis ham i Highgate, New Jersey. Ved en anledning måtte politiet tillkallas för att rydda upp i trafikkaoset föran huset hans. UFO-feberen härjet nå vilt i USA, publikum grevet slett icke vant ett bevis för att UFO var en realitet, men var tillsynlöt hände tillfredsvis UFO-kontakten virket härlig. Som bevis för sina upplevelser visste kontakten en stamfar, Georg Adamski, främ 18 dåliga fotografier till Schakeptikerne. Någon visste en del punkter och skygger och andret utideligg, klokeformet objekt som såg ut till och vara utstyrt med hjul. Adamski påstod till och med AT han hade ett venusiansk gipsfotavtryck som också innehållt ett kodet budskap. Andra UFO-kontakter hade icke så hånfasta beviser. Angeluktsi och Fri hade bara fortillinjer och bidra med. I likhet med Adamski hade Menger fotografier att visa till. Fajes tycker i allt. Ett av dem visste ens vart, mumieliknande skickelse som stod föran ett lysande, runt objekt, en Venus i en rågans spider om skip, i följmänger. Men Gerspilte också in en gramofonplate som han kallte sangen FRA Saturn, ekte musik FRA en annan planet. En gång skrev han följande till en av de mer seriösa UFO-organisationerna, vi är grundelev mystik. Sladder och rykter som blir spred om UFO-efterforskare och UFO-kontakter. Faktum är, tillfyrde han, ATV har kontakt med en vetenskapsman som är travelt upptatt med att analysera och grönsaker för månen. Förhenvärande pilot i marinekorps, major Donald K. och FRA Annapolis universitetet och tidigare rådgivare för Charles Lindberg. Ledet en privat organisation kallt National Investigationskommission i realfenomena. Någon månad efter att den ICAP hade sett dagens lys, hade organisationen över 12 000 medlemmar, däribland flera kända politiker, vetenskapsmoghöjt stående officerer. KOI lade ICAP på vedkvarteret till Washington, DC och hondplucket prominente personer till och sitt i styret. Bland de vice admiral Roscoe Helen Coetti som hade värt klassekamrat av KOV Marinakademiet och CIA:s första chef i 1947. KOV och andra NICAP-medlemmar deltog i över 900 fjärnsynsprogram där temat var UFO-observationer i perioden 1957-1966. taket være sine nære og pålitelige forbindelser med militærapparatet fikk KYO tilgang til mye av den hemmeligstemplede informasjonen som dokumenterer flyvåpenets forvirring i forbindelse med de første UFO-rapportene. Han kjente til mange pålitelige vitner som hadde rapportet om utrolige observasjoner, og gått i mange av disse opplevelsene, i mangel av bedre alternativer, var blitt forklart som ikke planetariske. På grunnlag av denne informasjonen hadde KYO skrevet flere av de første artiklene og bøkene om emnet. 11950 konkluderte han med at flyvåpenet visste hvor de mystiske fartøyene kommer fra, og at de offisielle kommentarene, motstridende som de er, ganske enkelt har elementer i en intrikat plan for å forberede USA og resten av verden, på avsløringen av hemmeligheten om de flyvende tallerkenene. Syv år senere var denne påståtte hemmeligheten ennå ikke avslørt. Som leder for NICAP gikk KYO nå til en veritabel toffrontskrig mot flyvåpenet på grunn av deres ståkeleging av diverse UFO-saker og alt hemmelighetsklemmeriet dette hadde ført med seg, på den ene siden, og mot useriøse UFO-kontakter på den andre siden. Det var et alvorlig hinder og et stort problem for seriøse UFO-etterforskere å bli slått i hartkorn med hel og halvt om signer som påstod å ha fløyet til Venus og spist poteter dyrket på obskure planeter. Selv om KYO var overbevist om at UFO-ene kom fra andre verdener, nektet han medlemskap til alle som hevdet at de hadde vært i kontakt med romvesener. Et av de mange brevene KYO skrev til UFO-kontakter, var adresset til Howard Manger. Vi er informert om at de under deres foredrag og ved andre anledninger har hevdet at NICAP støtter deres synspunkter, inkludert påstanden om at de har truffet og snakket med romennesker og vært på månen. La følgende være klart. NICAP støtter ikke slike påstander verken fra dem eller noen andre. Samtidig som KYO prøvde å unngå å bli slått i hartkorn med UFO-kontaktene, prøvde han å overbevise de militære på Capitol Hill om at kongresshøringer om UFO-spørsmålet var påkrevet. Han skrev brev, holdt foredrag og forsynte kongressmedlemmer med oppdatert informasjon. Så langt hadde han slåss forgjeves. Gang lobbyvirksomheten hans hadde overbevist en underkommitté i kongressen eller senatet om at det var fornuftig å vurdere en åpen høring om UFO-saken, greide flyvåpenet og forpurre planene hans. De hevdet at det var folks umettelige hunger etter det uforklarlige, som lå bak UFO-hysteriet. Kongresshøringer ville etter deres mening bare gjøre vondt verre. De påstod at UFO-ene utgjorde ingen trussel mot rikets sikkerhet, het det. Men KYO mente i midlertid å kunne bevise at UFO-observasjonene hadde sin rot i faktiske fenomener, og at flyvåpenet hadde fremsatt motstridende og USA for de påstander overfor kongressmedlemmer og publikum. KYO var overbevist om at flyvåpenet søkte å dekke over det redaktøren av UFO-tidsskriftet hans kalte den største nyhet siden Kristi fødsel. Han ivret for at NICAP og flyvåpenet i fellesskap skulle fremlegge all tilgjengelig UFO-dokumentasjon for kongressens underkommitté for romfart og naturvitenskap. Vis denne kommittén sa seg enig, insistet KYO på at det hemmeligstemplede materialet måtte gjøres tilgjengelig for det allmänne publikum. Dersom det materialet KYO satt inne med vike overbevist under kommittén, var han innstilt på å nedlegge NICAP. Men för denna planlagda höringen hade ett medlem av underkommittén haft private samtaler med Blå Bok-personell, och konkluderade med att det icke angav vad behov för att vurdere en slik höring. Underkommitténs ledare angrep KYO för att ha ondsinnade hänsikter mot delar av militärväsendet. Han omtalte KYOs förslag som ett billigt försök på ordningskredit där flyvåpenet. Men specialrådgivaren till projekt Blå Bok, doktor Allen Hynk, hade i all hemlighet föreslått att flyvåpenet skulle forske vidare på UFO-observationerna. Selv om han inte han kunde förklara de flesta av de 15 000 UFO-tillfällena som var rapportert, skrev han i Saturday Post i 1966 att flera hundra saker framstår som oförklarliga, och av dessa oförklarliga observationerna är 25 direkt föroroligande. Parallellt med ATK i år slogs i kongressens korridorer i slutet av 1950-åren och begynnelsen av 1960-åren för att få satt UFO-observationerna på dagsorden, gick antalet UFO-observationer gradvis nedover. Kravet till kongressen om att redogöra för de politiska myndigheters hållning till saken, stil 1, och rapporter om UFO-observationer som kom in till projekt Blue Book sank som ett par AT Hinksell begynte att tro AT brorparten av observationen är skyld till mediehysteri. Men så en marsnatt i 1966 observerade 87 studenter vid Hillsdale College i Michigan röde, gula och gröna lys som steg upp ifrån ett myrlandskap bara någon få hundra meter ifrån studenternas hybelbygg. Den avlan ger lysformationen så ut som den beväget seg mot hybelbygget. Så stoppet den och suste tillbaka där den var kommit ifrån. Den blev hängande över sumpen. Distriktschefen for civilförsvaret betraktade det lysande objektet i kikar till över tre timmar. Natten efter observerade ett dusin människor i Dexter, Michigan, bland de flera polisofficerer, ett hanet lysande objekt som steg upp i ett sumpområde i närheten av en bondegård. Objektet blev hängande urölig i luften cirka 350 meter över baken i flera minuter, för det suste vidare. En gårdbrukare och sönen hans hade upphållt seg omlag 400 meter unna och hört en lyd som minnet om rikogärende kulridet farte i ett försvant i rasande fart. Disse två observationen är resultet i våldsomt medieuppstås, och flyvopenet gaddoktor. Hynk i uppdrag och ett hel får ske saken. Då han ankom Hillsdale College, hade han i midlertid vanskeligheter med att få snacket med vittnen under Fajeröyne. De som hade sett Norge var konstant omringet av pressefolk. Det härsket en frenetisk stämning i byn, och tillag med politifolk men inte de så och för överallt. Chefen för projekt. Blue Book ringte till Hynk i Michigan och bad han pröva att rå ned det halvhysteriska pressekopset. Men heller icke doktor. Hynk kunde förklara observationerna. Han hade ingen anelse om vad som var orsaken till de mäkvärdiga lysena. På jakt efter en trovärdig förklaring kom jag till och tänkte på en telefon jag hade motat ifrån en botaniker vid Michigan universitetet kort tid i förvägen. Mannen hade nämnt något om brännande myrgas så gatedet kanske hade något med UFO-observationer att göra, skrev Hynke i en artikel i Saturday Evening Post i 1966. Efter tre dagars efterforskning blev arrangerat en pressekonferens i Detroits presseklubb. Hynk blev dratt i en rättning av tv-fotografer och i en annan av avisjournalister. I en bisättning nämnde han ordet myrgas. Han hade bara tänkt oss i AT denne skild med gasen som enkelt ger danners små flammor som flyter över baken, var en möjlig förklaring på observationerna. Icke för hade han uttalat ordet, så lät journalisten till telefonerna. Resultatet var att både flyvopenet och Hynk miste ett ansikt. Icke en enesten av de över 100 personerna som hade sett de gådefulla lysene, kunde tänka sig att det var förklaringen. Civilförsvarschefen insisterade på att de pulserande lysenen hade betraktat i kikart i tre timmar, utvisomt stammet efferat eller en ett slags fartöj. Ledaren for oppositionen i kongressen. Sen är USAs president Gerald E. Ford, kritiserar flyvopenet för rike och ta saken allvarlig. Han förlant en ingående kongresshöring om UFO-spörsmålet. Två och en halv uke sen är avhållt kongressens försvarskommitté öppna höringar om UFO-fenomet, 19 år efter att de första UFO-observationerna var blivit känt i USA. På det tidspunkt måtte jag spöra mig själv om jag skulle vara tro mot min vetenskapliga integritet och rätt och slätt inrömme att jag icke kunde förklara de gådefulla observationerna. Det eneste jag var sikker på, var att efterforskningen borde fortsätta, fortalte Hynk i ett intervju med magasinet Omni i 1985. Under kongresshöringen den 5. April 1966 avslutade ministern för flyvopenet, Harold de Braun, att ett vetenskapligt specialteam kallt och rent panelet i all hemlighet hade kommit samman bara 6 månader tidigare, i hopp om att komma till bunds i UFO-gåtan. Panelet hade konkluderat med att UFO-observationer kunde ha vetenskaplig intresse och anbefallt att flyvåpenet till Forte Blåbok vetenskaplig kompetens FRA utvalgte forskningsmiljöer. Men siden det akkurat på denna tiden kom in för rapporter om UFO-observationer och publikums intressen för fenomenet var synkande, fällde icke flyvåpenet behov för att följa panelets anbefaling och för ett seg därför icke nå. Nya UFO-observationer i Michigan gjorde emellertid AT-kongressen presset flyvåpenet till att ta UFO-problematiken på allvar. Ministern för flyvåpenet, Harold Brown, försäkrat kongressens försvarskommitté om att flyvåpenet hade tagit skritt för att etablera ett civilt forskarteam som kunde se närmare på UFO-problemet. Selve temat var emellertid så belastet AT-vetenskapsmed flera universiteter. Inkluderat Harvard, MIT, University of North Carolina och University of California avslog delta. Efter flera månader släkting efter kvalificerade forskare tillbed flyvåpenets forskningsavdelning om sida doktor. Edward Uhle Condon vid University of Colorado $313,000 för att leda projektet. Det blev ansatt 12 personer, varav halvparten var psykologer. Det som blev känt som Condon-kommittén är blivit stående som ett av de mest kontroversiella kapitler i historien om att identifiera flyvande objekt i USA. Den 64 år gamle Condon var en anerkänd fysiker och tidigare president i det amerikanska sällskap till vetenskapens främme. Han hade fungerat som vice direktör för det toppeliga Manhattan-projektet i Los Alamos, som hade ledat utvecklingen av atombomben under den andra världskrig. Condon hade med andra ord en hög stjärna både i flyvåpenet och i det vetenskapliga miljöet. Condon var känd för att vara kritisk inställd till offentliga auktoriteter, och det virket som en garanti för att kommissionen gick till uppgaven med en öppen inställning. Men i september 1966, 2 veckor för kommittén hade sitt första möte, spiste Hynk middag med Condon. I ett senare omintervju erindret Hynk att den anerkjente forskaren hade en svärt negativ hållning till UFO-spörsmålet. Då Hynk senare besökte huvudkvarteret till Condon-kommittén, uppdaget han till sin förbluffelse AT-projektets koordinator, Bob Love, hade skrivit konklusionerna till rapporten på en diger tavla. Rapporten var väl omrike icke publicerat ännu, den skulle icke se dagens lys för 2 år efter. Hynk skulle komma till och få bekräftat sina misstankar om den tillsomma integriteten till att de tomännerna som ledit projektet. Själv om flyvåpenet hade tagit initiativ till Condon-kommittén i hopp om att lösa det kontroversiella UFO-spörsmålet, bidrog kommittén själv till att skapa ytterligare förvirring efter bara 2 månaders arbete. I januari 1967 höll Condon ett föredrag för en fortsamling framträdande vetenskapsm, där han bland annat uttalte: "Jag har till hänsikt att anbefala att myndigheterna träcker sig ut av detta arbetet. Efterhvert har jag blivit stadig mer överbevist om att det icke är något rykte genom besök för andra planeter." Ifölje Star Wars i Elmira, New York, hade han smilande tillfyd: "Men det är icke meningen att jag ska träcka nå en ändelig konklusion för om ett år." Condon hade även till och hållde publikums intresse fanget med morsomma anekdoter om UFO-kontaktenes påstått i möte med romskipet för afrimmede planeter. Han kunde för exempel fortälla om en veklädd herre i 50-årsåldern som en dag ankom kommitténs huvudkvarter i Cadillac med chaufför och presenterade sig som Sir Salvador, agent för det tredje univers. Det andra univers var befolket med björner, och får lant $3 miljarder till bygging av landningsplats lika till romskipen FRA det tredje univers kunde landa på jorden. Ifölje boken UFOs. Yes. Utgitt i 1969 av Davidson Dash som var psykolog och tillknyttet Condon-kommittén, hade Condon ett erfarenhet saken och funnit att Sir Salvador nyligen var utskrevet för ett mentalsykehus. Condon rapporterade saken vidare till Washington. Då en man för Ontano, Kalifornien, uppgav nöjaktig tid för en förestående UFO-landing i närheten av Bonneville Salt Flats, Underrättet kunde Uniotas guvernör och sent en ett erforskjell som väntet forgivet i två timmar på gästen FRA världens rommet, sammen med medlem i FRA Jota Highway Patrolaget Hornorkester. I september 1967 trycker Trocky Montan News följande kondon citat, det 21. Århundrets människor kommer till och vid en seg av latin och de tänker på vad det 20. Århundrets människor var optat av. Den hysteriska UFO-intressen vill antagligen främtre som några av det mest komiska. Kondon själv undersökte få, vis i det hela tatt någon av de högst och förklarliga UFO-observationerna, och diskuterade skälden gången i seriös UFO-efterforskning med resten av staben. Faktum var att det staben så svärt lite tillkommit till förmanen. Och Lav, som ledde projektet under kondons fravär, mäktet att undersöka viktiga observationer som staben ville att kommittén skulle kika närmare på. Samtidigt arbetade han med saker de andra medlemmarna av kommittén ansåg för att ligga utanför kommitténs mandat. På en tur till Europa där hänsikten var att lära mer om europeiska UFO-observationer, tillbrakte han mycket av tiden i Skottland för att pröva och finna ut mer om Loch Ness-monstret. Ifölje Saunders bok forklarte Lavsenare at det var helt relevant for de verken uffer eller Loch Ness monsteret existerer, og at det derfor var viktig å gjøre seg kjent med hvordan man studerer en år som ikke existerer. Hynk hadde ventet at kommittén ville anse UFO-forskning som viktig for de nasjonale interesser, og at den ville anbefale at kongressen etablerte et særskilt UFO-utvalg. Han skrev ett brev till kondon i januari 1967. Det finns nå som mange vitenskap som i hemlighet är uppdata möjliga UFO-observationer att ge kunde tänka mig och organisera ett uppförpliktande samarbete, ett slags usynlig akademi för intressera vitenskapsfolk. Men eftersom månaden gick, la både Hynk och andra som hänvände sig till kommittén mycket till både Kondons och Glavs påfallande intresse för observationer som det ved närmare undersökelser icke var särlig vanskelig att finna en plausibel förklaring på. Kondon fortsatte att fortälla vitser om UFO-kontaktene, och bra intryck av att huvudmänden av UFO-observationen är stammet ifra byggde till yngre och mentalt forstyrrede personer. Och Glav var alltid rask till att påpeka hur ofta UFO-observationer kunde sättas i förbindelse med astronomi-fenomener och välkända himmelligener. Det var ting som UFO-forskarna hade känt till i årvis. Det de önsket var en förklaring på de gådefulla fenomenen. Sommaren 1967 kom en av forskarna i kommittén över ett memorandum som var skrivet av Glav i august 1966. Lika för universitetet undertegn ett kontrakt med flyvopenet om att erforska UFO-fenomenen. Men målet hade titeln och en tankar om UFO-projektet och var adressert till universitetets ledelse. I memorandumet stod och läsa till flera av de ledande vitenskapsmannen vid universitetet icke önsket en fornär tillknytning till UFO-projektet, for det denna typ av forskning måtte vara objektiv. Det innebar att vitenskapsmannene, i vart fall i utgångspunktet, måtte holde dörren öppen för att UFO kunde vara en realitet. Det är icke fortsvarlig och urdere en slik möjlighet seriöst, skrev Lav och fortsatte, jeg mener att det är en övende och det finare projektet och dets mandat slik att det får publikum framstå som fullständig objektiv forskning. Mens det for vitenskapen vil presentere et bilde av en gruppe IQ-troende som gjør sitt beste for å være objektive, men som ikke har noen særlige forventninger om å støte på flyvende tallerkener. Han mente at en best kunne oppnå det ved å undersøke den psykologiske tilstanden til mennesker som hevdet de hadde observert og identifisert flyvende gjenstander. Parallellt med AT-projektet närmast valgt att se bort ifrån det fysiska bevismaterialet. Lavs memo blev tatt svärt till lopp av Saunders och stabens elektroingenjör, doktor Norman Levine, som översände det till Donald K. Orr, reget till mig och i Saunders och Levines parken grunnet inkompetensé, 2 uker senare, den 15. februari 1968, sa Lavs administrationsassistent. Marie, Noll och Isa Armstrong, upp. Hun begrannet toppsigelsen med at det var en nærmest eneste meg mistillit til av i komiteen. Videre at Lav hadde vist liten interesse for å kommunisere med dem som utførte det praktiske forskningsarbeidet, og heller ikke vurderte disse forskerens rapporter seriøst.